66 i Bibeln. Hylla Gud hela världen, spela och ära hans namn, ära honom med lovsång. Säg till Gud, väldiga är dina verk, för din makt kryper dina fiender. Hela världen tillber dig, spelar till din ära, lovsjunger ditt namn. Kom och se Guds gärningar, hans väldiga verk bland människor. Han förvandlade havet till torr mark. Det gick till fots genom floden. Låt oss glädjas över honom. Han härskar för evigt i sin makt. Hans ögon vakar över folken. Inga upprorsmän ska resa sig. Prisa vår Gud, alla folk. Låt lovsången ljuda. Han bevarar oss vid liv. Han låter inte våra fötter slinta. Du prövade oss, o Gud. Du renade oss som man renar silver. Du lät oss fastna i nätet. Du slog oss i bojor. Du lät människor rida fram över oss. Vi gick genom eld och genom vatten. Men du förde oss ut i frihet. Sen kan vi ta den sista satsen här. Kom och lyssna, alla som fruktar Gud. Jag ska berätta vad han har gjort för mig. Till honom ropade jag, och lovsång låg redo på min tunga. Men Gud hörde mig, han lyssnade till min bön. Lovad vare Gud som inte avvisade min bön, inte vägrade mig sin nåd. Nu ber vi. Tack Herre för din ord. Tack för din trofasthet, den som räcker dag efter dag och stund efter stund. Tack Herre att vi får bo i Sverige. Vi får ha det så bra Herre. Men du vet att ibland klagar vi. Ibland tycker vi det är lite jobbigt. Men Herre, du sviker oss inte, utan du har lovat att vara med. Därför får vi lovsjunga och ära och prisa ditt heliga namn. Amen.
Tack helige gode ande för att du är närvarande i gudstjänsten här idag. Vi känner så påtagligt din närhet. Tack för den helighet som utstrålas ifrån tronen idag. Och Herre, vi dina barn längtar efter att än mer blir lik dig. Tack för att du vill idag skapa i oss ett rent hjärta. Ge oss en frimodig ande så att vi också kan gå ut för att andra människor ska få komma till tro på dig. Tack Herre för sången vi har lyssnat till, bibelordet, och vi ber också nu att vi ska vara stilla i vårt hjärta för att också kunna ta emot mer välsignelser ifrån dig. I ditt namn vi ber. Amen. Allra först så vill jag tacka för förtroendet då att jag får dela gudsordet med er idag. Jag var ju här på gudstjänsten för 14 dagar sedan och jag blev så välsignad, och framförallt så välsignad i vilan i bönestunden. Och jag skulle bara säga till er, var rädd om detta, den här härliga atmosfären som ni har. Ni alla som bär med den atmosfären och som också gör att det känns så gott att bara vara här i er gudstjänstlokal. Innan jag läser bibelordet så kanske jag bara kort ska presentera mig lite. Det syns ju tydligt vilken församling jag tillhör eftersom jag bär uniformen. Frälsningsarmén som jag har tillhört egentligen allt sina barnaåren. Jag gick ju i söndagsskolan, jag var med juniorerna och scoutverksamheten. Och jag tror att jag var ungefär 7-8 år när jag blev frälst. Och psalm 23 var väl kanske den psalmen som man på ett alldeles särskilt fick med sig under barnaåren och ungdomsåren. Och just de här orden, Herren är min herde. Det var precis som i det där barnmötet. Det var en inre röst som sa, ja men det vill ju jag. Jag vill att Herren ska vara min herde från och med nu. Och så upptäckte jag att i december månad så är det 55 år sedan som jag blev invigd till frälsningssoldat på min kår då, eller församling uppe i Södertälje. Och bara några år efter den här soldatinvigningen så reste jag eller åkte till Stockholm för att utbilda mig till frälsningsofficer som jag har varit då i över 45 år. Det har varit olika platser, olika tjänster, men det mesta har varit i en församling, i en kår. Och därför har jag ju bott och bytt arbetsfält. Jag har bott i Luleå, jag har bott i Skövde, Nässjö, Linköping och så vidare och så vidare. Men avslutade 2015 min aktiva tjänst här då i Mölndal. Ett rikt liv. Det blev egentligen inte som jag hade tänkt mig. Och när jag reste till skolan så fick jag utav min pappa ett bibelord ifrån Jesaja. Jag ska ge dig dolda skatter och bortgömda rikedomar för att du ska förnimma att jag är Herren din Gud. Livet består utav så många beståndsdelar och det har varit sjukdomar, det har varit prövningar, det har varit en skilsmässa. Men så mycket glädje och tacksamhet över att Gud aldrig har övergivit mig. Trofastheten sjöng var med här en av sångerna. Och det här löftesordet tycker jag är så fantastiskt. Om du än måste gå igenom vatten så är jag med dig. Eller strömmar så ska inte de dränka dig. Om du ska gå igenom eld så ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig, ty jag är Herren, din Gud. Och så kan jag bara konstatera att om allt kring mig skiftar så blir han lika trofast igår, precis som idag. Det är den här erfarenheten som jag har gjort då. Jag bara kan konstatera att i livet så finns det en kraft som kan bära oss igenom allt. Och det tycker jag är så fantastiskt. Jag vet inte om du har funderat, i alla fall gör jag det ibland. Syns det att jag tillhör Jesus, att jag har en tro på Gud? Och framförallt då när jag inte har det yttre igenkänningstecken som min uniform. Syns Jesu egenskaper i mitt liv då? Och då har jag många gånger fått trösta mig med ordet. Som Paulus skriver till församlingen i Filippi, det första kapitlet och den sjätte versen. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Övertygad om att han som har börjat det goda verket i ditt liv och i mitt liv, han kommer att fullborda det en dag. Och vet du, jag tror att det i den här tiden, när du och jag blir så influerad utav så mycket, så tror jag det är så viktigt med just den här gemenskapen, den kristna gemenskapen, där du och jag får hjälpa varandra att uppbygga varandra och bli hela inombords. Att uppbygga varandra på vår allra heligaste tro. Det står också i Filipperbrevet i andra kapitlet, två verser, där Paulus säger: därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Man kan ju tycka att de här verserna står liksom mot varandra. Ena gången är det Gud som verkar och nästa gång ska du och jag kavla upp skjortärmarna och försöka liksom eftersträva någon gudslikhet. Men det stod också där att Gud verkar i ditt och mitt liv. Men vi har ett ansvar och det är det jag tänker vi ska komma till här under textens gång. Har du lagt märke till att innan universum skapades så fanns du och jag i Guds tankar? Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han, innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. Han har utvalt dig, han har utvalt mig. Det finns alltså ett syfte med vårt liv här på jorden. Och det livet sträcker sig inte bara här i tiden nu, utan långt in i evigheten. För vi är skapade att leva för evigt i Guds gemenskap. Jesus vandrade här ner och han sa till sina lärjungar, till människorna: kom och följ mig. Och då förklarar han ju på det sättet att det kristna livet är ju en vandring tillsammans med honom. Att vi ska lära känna honom mer och mer. Detta är evigt liv, att vi känner dig, den enda guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och där finns också den här tanken från allra första början, att du och jag ska likna Jesus. Vi har blivit Guds avbilder. Och det uttrycker ju, tycker jag, människans grundläggande identitet. Det liksom på något sätt ger oss värdighet. Vi är Guds avbilder. Vi kan liksom räta på våra axlar och känna att vi har en hjärna som kan tänka logiskt. Vi har förmågan, du och jag, att skapa relationer. Vi har också ett moraliskt medvetande. Vi kan skilja mellan rätt och fel. Och det gör oss ansvariga inför Gud med våra liv och hur vi lever. Men vi kommer inte så långt när vi läser Bibeln och ser att den gudsbild som var så vacker i Edens lustgård, den nersölades för att människan ville gå sin egen väg. Och redan där på Bibelns första blad så säger Gud: men jag ska sända en som ska ge er gudsbilden tillbaka. Jag ska sända min enfödde son, för jag älskar er så mycket. Och jag vill dra er till mitt hjärta. Jag vill ha gemenskap med er. Och när Jesus dör i ditt och mitt ställe, så får vi tro det och ta emot det i våra hjärtan. Och hans rättfärdighet får tillfalla dig och mig. Och gudsbilden blir återställd. Och vet du vad? Guds heliga ande flyttar in i dig, i din ande. Och du får bli ett tempel för Gud själv. Du är bärare utav Guds livet, Guds kvalitet av liv. Men det stannar ju inte där, utan vi får tillsammans med Kristus vandra. Och det får också ske en personlig andlig utveckling. Han vill det. Han vill att vi som skådar Herrens härlighet ska förvandlas till en och samma avbild. Att Guds heliga ande liksom ska få tillåtelse att utföra det verk han vill i dig och mig. Tills vi alla blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet, säger Paulus. Jag har många gånger känt känslan av otillräcklighet. Otålighet. Kan ibland kanske bli lite lätt irriterad. Kan ha ibland kanske ett dåligt humör. Ja visst, jag vill inte lyssna på skvaller. Jag vill inte göra någon illa med mina tankar och ord. Och tänk om jag kunde ha lite mer tålamod med honom. Kanske förstå henne lite bättre. Visa lite mer medkänsla. Ibland kanske också få lite ordning i mitt kristna liv. Jag blir så fascinerad när jag läser i Bibeln de här underbara berättelserna om människor som har blivit upprättade, som kanske har varit så fyllda av rädsla, skuldkänslor, dåligt samvete, känner sig så misslyckade. En del, de har levt i gudsgemenskapen, men andra inte. Men otillräckligheten har funnits där. Att inte klara situationen eller konflikten eller vad det nu kan vara. Varför blev det nu så här? Jag menade inget illa. Varför ska jag aldrig lära mig? Och det var inte så länge sedan jag upptäckte att det var så väldigt svårt att förlåta en viss person. Och det är klart man känner skuld. Och man känner, varför kan inte jag skärpa till mig? Men det fanns där som ett sår i mitt inre. Och då är det tryggt att veta att det finns en som aldrig ger upp när livet inte gick ihop. Det finns en som alltid finns där. Och jag ska plocka fram två berättelser för att på något sätt just belysa det här. Och de här berättelserna tror jag inte bara pekar på, ja det är härligt att läsa vad som hände för snart 2000 år sedan. Men vet du, Jesus är densamma idag. Och när han på sabbaten tog och botade den lame mannen och judarna var så förargade så att de började förfölja honom, så säger Jesus så här: min far, han verkar ännu i denna stund, så verkar även jag. Och Jesus verkar i ditt och mitt liv idag. Två berättelser. Den ena skulle jag vilja sätta som rubrik över brottningskamp. Och den andra, galileisk nåd. Och du kommer snart att förstå. Den ena brottningskampen handlar om Jakob, som egentligen betyder bedragaren. Och du kan ju tänka in i situationen när hans lekkompisar skulle ropa på honom och ropade, hörru bedragaren, kom hit så får vi leka tillsammans. När man läser berättelsen så kan man kanske tycka att han var inte alls villig att ha med Gud att göra. Han hade varit den styvaste utav sina bröder, sin bror Esau och Jakob. Han hade verkligen haft framgång och klarade han inte det så använde han sin list många gånger. Han hade ett ganska gediget minuskonto. Han hade svikit sin far. Han hade tagit förstfödslorätten från sin bror. Och han hade också flytt från sin hembygd. Men vet du, identiteten kan man aldrig fly ifrån. Och 20 år hade han fått vara hos sin morbror Laban. Och nu höll han på att förlora även sin bror Esau. Han skulle möta sin bror Esau. Men tidigare i livet, när han flydde från fadershemmet till Laban, så hade han gjort en upplevelse där vid Betel. Och Gud hade lovat honom, jag kommer att vara med dig och jag ska bevara dig. Gud hade vilat med sin hand över Jakob, men han hade knappast fått så mycket att säga till om. Men nu gällde det, för nu stod det på liv och död. Om bröderna skulle skiljas eller om han skulle göra upp i samförstånd. Men det blev istället en kamp med Gud när det viktigaste i livet höll på att gå att förlorat. Jag släpper det inte förrän du välsignar mig. Vad är ditt namn? Jag heter bedragaren. Vem är du egentligen? Hade inte far en gång ställt den frågan när han skulle bjuda far på middag? Och för att utge sig för att vara sin bror Esau som var, hade hår på armarna, så var han tvungen att lägga på en hud, ta ett djurskinn. Och far fråga, det är konstigt, rösten inte Esaus. Men vem är du egentligen? Så fick han säga det till Gud, tror jag. Och han behövde ju inte längre heta bedragaren, utan han fick ett helt nytt namn. Han välsignas som Israel. För Jakob, det tillhörde det förgångna. Vi ska gå till Nya testamentet och vi ska se på den andra berättelsen, eller tavlan om du så vill. Galileisk nåd. Petrus, han sitter där uppe vid Galileiska sjön. Solen lyser och solstrålarna glittrar där på sjöns yta. Men i Petrus själ är det oerhört mörkt. Och i minnet var han så långt borta. Han hade varit vid den här sjön många gånger, många, många gånger han hade fiskat. Men det var speciellt ett tillfälle som han tydligt minns nu. Han hade återvänt efter en natts fiske, men han fick ingen fångst. Och så inträffar något märkligt. Båten var rentvättad och näten var sköljda och klara, de var upphängda. Han var på väg att gå hem när rösten hade ropat: försök på djupt vatten. Och båten fylldes och han står där och ser alla de här silverglänsande fiskarna omkring sig. Och så sitter han där igen. Han har liksom gått varvet runt. Det är samma sjö, det är samma båt. Det ser ungefär likadant ut. Men varför återvände han egentligen till Galileiska sjön? Var det utav ren desperation? Eller var det möjligen så att i honom fanns en längtan? Det var ju där han hade först lärt känna sin mästare. Det var där mästaren hade sagt: följ mig, Petrus. Det var där mästaren hade sagt: Andreas, följ mig. Jakob och Johannes. Den här natten var precis likadan. Ingen fisk. Och så avbryts allting på grund av att han hör någon som står på stranden och som ropar: har ni fått någon fisk? Nej, skrek han och de andra lärjungarna. Försök på andra sidan. Främlingen som stod där, han hade gjort ordning frukost som låg på en glödhög. Och när Johannes säger det är mästaren, då klarar inte Petrus att sitta kvar där, utan han är tvungen att simma i land fram till Jesus, till vännen som han bara några veckor innan hade svikit på borggården. Och båda minns. Han stod där vid elden och sa: jag känner inte den mannen. Men nu hade Jesus kommit till honom och ögonblicket var nog så heligt att det fanns inte rum för ett enda ord. Och Petrus bara står där alldeles stilla. Det var det enda egentligen han förmådde. Jesus, mästaren, hade kommit till honom och inbjuder honom att vi får fiska tillsammans. Men nu gör vi det inte i egen kraft utan tillsammans med mig. Efter det här mötet så märker vi, när vi läser Gudsordet, så blir Petrus aldrig mer sig likt. Aldrig mera. Han kunde sedan stå på pingstdagen och hålla en underbar pingstpredikan. Då var det: jag känner mästaren. Jag vet vem han är. Jag vet att han har förlåtelse, frigörelse att ge. Han som har börjat det goda i verket, han kommer att fullborda det i dig och mig. Och har du tänkt på att redan nu så skapas liksom den identitet som ska vara fulländad en gång när vi får möta Herren? För Johannes säger så här: vi är nu Guds barn. Vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Känner du, och det tror jag att vi gör, och jag känner det, att jag inte alltid gör några framsteg i mitt andliga liv. Men jag fick en bild, eller jag tror jag läste i någon andaktsbok. Egentligen så är ju hösten fantastiskt underbar. Inte bara de vackra färgerna. Men jag tycker hösten talar om det är färdigt. Det är fulländat. Skörden är bärgad. Frukten är inplockad. Potatisen kanske också upplockat, även om vår potatis finns kvar i jorden. Men det brukar ju vara så. Det är liksom färdigt, det är mognat. Och det frö som Herren har sått i ditt liv, det kommer att fullbordas en dag. Men då handlar det också, som vi läste om i det andra kapitlet, att du och jag inte ska kavla upp armarna för att försöka själva fullborda verket, utan tacka ja till mästaren som säger: jag kan få verka i ditt liv, genom dig, ut till andra. För bara för att du och jag vet att vad Gud vill, så är det ju inte bara automatiskt att vi kanske gör Guds vilja. Men jag tror att Herren genom den här texten idag vill säga till mitt hjärta och kanske till dig: slå dig inte till ro. Samarbeta med din helige ande som arbetar i djupet utav din personlighet. Tillåt honom att få verka i dig och ge dig de andliga frukterna genom dig ut till andra. Någonting som jag tror är oerhört viktigt, det är ju att vårda sitt andliga liv. Genom att jag tar till mig vad Gud själv säger i sitt eget ord. Att jag är stilla i bönen inför honom. Att jag ser den här förmånen att jag får gå till Guds tempel och dela det andliga livet med mina trossyskon. Du har någonting som vi andra behöver. Och jag har någonting som jag kanske kan ge dig. För att vi tillsammans ska mogna och, som vi läste, bli fullvuxna. Jag talar till er, och det, jag säger det mycket till mig själv. Alltså att undvika de här miljöerna där man löper risk att frestas över sin förmåga. Det är så mycket influenser från alla håll. Media, tv och allt vad vi har. Att man är väldigt noga med vad man tar in, vad man hör och vad man ser. För många av värderingarna går tvärs emot den kristna tron. Och jag är helt övertygad om att ett liv i Guds gemenskap, det formar i dig och mig en livsstil som kommer att påverka din omgivning, dina nära och kära, dina grannar, andra människor. Det syns tydligt vem du tillhör, det du säger och det du gör. Och det är fantastiskt att det slutar ju inte där, utan Gud kommer att fullfölja sitt verk i dig och i mig. Vi sjöng här: på dig min Gud förtröstar jag. Och det är så fantastiskt, för det är ett bibelord. Jag vet inte om ni har upptäckt det, men det står i Jesaja 33, den sjätte versen: han ska vara din framtids säkra grund. Han ska vara din framtid säkra grund. Jesus längtar verkligen efter att i ditt liv och i mitt liv få fullborda verket. Och tänk på det lilla fröet som har såtts och som kommer att mogna. Men vårda den planta som finns i ditt liv. Amen. Låt oss be. Herre, tack för att du genom ordet vill verka i våra liv. Tack Jesus för att du har kanske påmint oss om saker och ting i våra liv som du gärna vill ta tag i. Och Herre, vi känner att när vi är i din närhet så säger inte du saker till oss för att vi på något sätt ska rådna och blygas. Utan vi tillsammans med dig ska få ge uttryck för vad vi känner i våra hjärtan och i våra liv. Och vi ber Gud att vi idag ska få mod att överlåta det vi behöver till dig. Men just nu vill vi bara vara i din närhet. Där vi får skåda in i dina kärleksfulla ögon. Och få ta del av det du har givit oss och vill välsigna oss med. Hjälp oss Herre att vila i det verk som du utför i oss. Amen.
Herren välsigne oss och bevare oss. Låt ditt ansikte få lysa över.